Ja, vad roligt att vara här tillsammans. Och det är så skönt att börja dagen med att sjunga till Gud. Vi möter ganska olika dagar i våra liv. Och då kan det vara ganska skönt att först och främst bekänna vem Gud är. Inte hur min dag ser ut eller vem jag är. Så jättehärlig lovsång. Och tänkte bara kort säga vem jag är. Och då får jag väl säga som att jag är den Gud säger att jag är. Jag brukar försöka tänka på det på morgonen också. Jag sa till min man Daniel som sitter här i morse att jag brukar försöka tänka varje morgon när jag vaknar att ha som första medvetna tanke att jag är tack för att jag är din älskade dotter. Men så sista veckorna har jag inte, vet jag inte om jag har tänkt. Jag har nog mer tänkt, vad trött jag är. Men nu har Daniel, oberoende av det här, har han satt igång någon kristen radiokanal så att när jag vaknar så kommer det så här jättehög musik. Men alltså jag hoppar nästan upp av glädje känner jag i morse, för då var det så här: God is able, God, he can. Jag tänkte, det är så härligt att börja dagen så. Jag heter Karin och min son Noel såg ni kanske inte, men han har gått i barngrupperna. Han är 9 år, Nathalie är 8 år och Emmy är 13 år och spelade piano. Och jag var med i den här kyrkan sedan jag var 12 år. Och efter några år så tog jag ihop det med Daniel. Så nu för någon vecka sedan var det 25 år sedan vi kysstes första gången. Eller hur? Ja. Ja, tack. Gud han bär den här gudstjänsten och han vet redan innan vi kom vad vi var och en behöver. Och jag vill bara be så att jag också lägger den här stunden just nu. Gud, tack för att du är här. Du är alltid här där vi är. Tack för att du ska använda det jag säger. Gud, låt det få vara till din ära. Låt det bara vara bestående det du vill ge. Och tack för att du är god och kärleksfull. Och Gud, du har större tankar för oss än vad vi ens kan förstå eller ana. Amen. Jag läser från Apostlagärningarna 4:11. Apostlagärningarna är ju i Nya testamentet efter de 4 evangelierna. Så Apostlagärningarna 4:11. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare, men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Vi sjunger det också i lovsången att Jesus, du är hörnstenen. Och jag tänkte komma in på det när vi delar ordet då, i predikan också kring vad som händer när någonting får vara grunden. En hörnsten är ju också någonting som ska sätta riktningen för grunden. Nu är inte jag så bra på det tekniska, men alltså det är mer än bara grund. Det är liksom grunden för grunden också. Nu läser vi från psalm 139. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det. Och så lite längre ner står det. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var det redan skrivna. Det dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Smaka på den att Gud, han vet alla dina dagar innan du föddes. Det finns ju många dagar som kan kännas stora för oss, men är de för stora för Gud? Och han har haft en evighet att förbereda för den här dagen, för imorgon. Och det jag tänkte ha som tema, det och vad Gud har lagt på hjärtat, det är att Gud, han får vara grunden. Han är grunden i vårt liv. Och Gud är Gud i alla säsonger i mitt liv. Och det är att om Gud är grunden så kan han också få, så kan jag också lättare tillåta Gud att få vara Gud i alla säsonger i mitt liv. Om Gud är grunden, om Gud är hörnstenen, då är det viktigt att tänka, vem är Gud? Vem är Gud? Och för att veta det så måste vi ju läsa det Gud själv säger om sig själv. Man kan ju gärna lyssna på andra, men det behöver man ju alltid stämma av med liksom den Gud själv säger att han är. Och i Bibeln står det att Jesus, alltså Gud säger, jag är. Alltså han är. Gud är den som är. Och han fanns före allt. Han fanns före dig. Och det finns otroligt, otroligt många bibelord som talar om Guds kärlek. Otroligt många ord som talar om Guds nåd. Vad är nåd då? Det är att något är gratis. Alltså att han älskar villkorslös och han ger oss nåd. Även när vi inte förtjänar det. Och han är förlåtande. Och Gud också, jag brukar tänka på att det är så skönt att Gud är relation. Alltså innan vi föddes, innan vi ens fanns till, innan han skapade oss, så var han ju själv i relation. Gud är ju relation. Och det kan vara ganska skönt, jag kommer tillbaka till det sen, att Gud, Fadern, han älskar ju Sonen Jesus, han älskar ju Helige Ande. Alltså att det finns en kärlek i Gud som är också oberoende av mig. Alltså Gud är kärlek, Gud älskar. Det är hela hans väsen. Och det är ofta så att jag har inte varit med i planeringen av sånger och jag har jobbat igår. Så jag såg inte ens alla sånger som skulle vara med. Men vi sjöng ju också, och jag hade redan förberett att vi skulle läsa från Romarbrevet 5 och 8. Romarbrevet är också i Nya Testamentet. Ett av breven hörs det på. Så i Romarbrevet kapitel 5, vers 8 står det: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Ibland så säger vi så massa ord. Jag har hört det av en del yngre som jag känner, att det finns mycket så här: jag älskar dig, jag älskar den, och det är mycket så här, älskar. När jag i den åldern skulle ha sagt gillar eller tycker om. Så här, men det är väldigt mycket älska nu. Men jag tänker, när Gud lär oss vad verklig kärlek är, att det är alltid någonting som är alltså förenat med handling. Och Gud bevisar sin kärlek till oss medan vi ännu var syndare. Man kan tänka så här, att om det är få som skulle vilja dö för någon oskyldig. Det är ju inte så lockande att det överhuvudtaget, men alltså att offra sig för någon som är oskyldig, men det skulle ju ändå vara nobelt så här. Men hur många skulle vilja dö för någon skyldig? Så är Guds kärlek för oss, att han dog för oss medan vi ännu var syndare. Och det är ju sanningen varje dag, att Gud kräver inte av oss att vi ska vara perfekta. Han vet allt om mig. Han vet allt jag har gjort fel, kommer göra fel. Och han älskar mig totalt. Totalt. Så Gud själv, han är kärlek. Gud själv älskar. Och han älskar villkorslöst. Och har du inte lärt känna Gud, så be Gud att visa dig, alltså visa dig vem han är. Och läs som sagt gärna vad Gud säger om sig själv. Och pröva Gud i det. Han tål att prövas. Och också när vi har känslor om det han säger. Gud, om man inte förstår, eller man är besviken eller arg, vad det är. Gud, han vill att vi ska säga hur vi känner. Jag tänkte det här med hörnsten och grunden. Man tänker som att vårt liv är som ett hus då. Nu är det här bara en liknelse, en bild, så den kommer ju liksom vackla lite grann. Men om man tänker ändå som ett hus, och Gud är grunden. Och det är alltså Gud, inte min Guds relation, utan Gud själv. Och det här är ju oberoende om Gud är grunden. Han är ju grunden till varenda människas liv, eftersom han är ju livgivaren. Han är ju den som har skapat, som älskar alla, oavsett mitt gensvar, oavsett min relation med Gud. Så han är grunden. Och sen om man tänker våning ett, alltså det som får vila på vem Gud är min relation med Gud. Där kommer ju mitt beslut in. Om jag vill ta emot det Gud erbjuder, den här villkorslösa kärleken. Mina föräldrar, Ingrid och Stig, sitter där. Och jag var ju kanske, jag vet inte ens om jag kommer ihåg någon gång när jag inte har erfara att Gud finns, för det fick jag ju med mig bara så där naturligt. Ungefär som att ja, men det här är, man levde med sina syskon och man levde med Gud, att så, men det var ju någon som jag bestämde mig för, att Gud, om du finns, om det är sant det de här pratar om på kyrkan, det jag läser om, då vill jag att du ska bli Gud i mitt liv. Då vill jag se det du säger om dig själv i mitt liv. Så jag började söka och säga: Gud, jag vill ha en egen relation. Det gjorde jag ja, väldigt tidigt. Men jag fortsatte också som ungdom i alla åldrar. Och det spelar ingen roll vilken ålder eller vilken säsong du är. Gud vill liksom nå dig där du är och möta dig där du är just nu i den säsong där du är. Men då fick jag ju se att Gud var Gud i mitt liv. Ni såg det här filmspelet vi satte på tidigare, att Gud älskar mig. Om det är min Guds relation, att jag är en älskare, så kommer det ju påverka hur jag ser på andra, hur jag ser på mig själv, och hur jag, alltså i olika säsonger, hur jag söker mig till Gud, för jag vet att ja, men han är trofast. Jag förstår inte allt, men han är trofast. Så igår så var jag ledare på, så här, provledare kallas för, på högskoleprovet. Och då ska man ju stå och kolla allas ID. Lite stressande. Så tog jag hjälp av Daniel. Han fick vara min så här, chaufför och stoppa under lite bord och stolar och så. Men jag skulle ju kolla allas ID också. Och då tänkte jag på det, för jag skulle ju prata om det här med identitet. Att det var viktigt är att man har med sig identiteten. Och de här ungdomarna skulle ha med sig sin identitet och visa. Det var faktiskt så att man, en del blev nekade att göra prov för att man inte hade sin identitet. Då. Och så är inte Gud att han nekar oss för att vi inte har, men det kan få påverkan om jag inte vet vem jag är. Då kommer det påverka mina val, det kommer påverka hur jag mår och så. Så identiteten är viktig. Att du är Guds älskade son, att du är Guds älskade dotter, att vi är Guds älskade barn. Och Johannes, en av lärjungarna, han hade fått tag i det här. Han beskriver sig själv som den lärjungen som Jesus älskade. Och det kan man ju nästan så här ibland skratta åt. Jag tänkte som lite, oj, var lite så här stolt och liksom lite så här kaxigt. Men alla lärjungar hade ju kunnat beskriva sig så. Alla vi kan beskriva oss så. Det är ju sant, men det händer någonting när man tänker på sig själv så. När det blir min identitet. Och det är som att du har ett ID-kort där det står älskad. Bara rakt över, älskad, och så ditt foto. Det är ditt ID liksom. Och det är ju oavsett om du har det där kortet eller inte, så är det din identitet. Och när vi har tagit emot Jesus så är vi också en ny skapelse. Det gamla är ju förbi. Och det kan vara lite sån här begrepp som man känner, vadå ny skapelse och det gamla är förbi. Men det betyder ju också att Gud, han ser på dig lika rättfärdig. Alltså att du är lika rättställd genom det Jesus har gjort. När Gud ser på dig så ser han på dig lika rätt som han ser på Jesus. Till 100%. Det är inte så här, ja men det där. Då ser jag på dig som lite fel eller lite oälskad. För det kan ju vara sådana saker vi inte ens vill påminna oss själva om. Man bara, åh det där skäms jag för. Jag önskar att jag inte hade gjort eller sagt sådär. Men Gud vet ju ändå om det. Han älskar ju mig lika mycket. Så det har ju ingen betydelse om jag inte ens är ärlig med mig själv eller inte. Han älskar mig lika mycket. Och kärleken kräver ingenting tillbaka. Gud kräver inget av dig. Så lever du med den visheten att du älskar till ande, kropp och själ. Ser du på dig själv som älskad? Att din kropp är till 100% älskad? Alltså du är ande, kropp och själ. Och vad får det för konsekvenser i ditt liv om du börjar tänka så? Du kanske redan tänker så. Jag läste någonstans att, och jag kan hålla med, att jag har gett Gud massor av bra anledningar att inte älska mig. Men han har inte ändrat åsikt. Tänkte vi ta en minut och bara vara stilla, blunda om du vill. Och då ger vi tillfälle att fråga Gud i ditt inre, hur ser du på mig? Bär med dig i hjärtat. Och Gud, han ser dig bara som älskar och han ger bara goda gåvor. Och är det att man får någon tanke eller att man upplever att Gud säger någonting, så kan man alltid prata med någon annan och pröva alltid det mot Gud själv, hans karaktär, mot Bibeln. Men det är bra att gå direkt till källan. Fråga Gud, hur ser du på mig? Who do you say I am? Om vi tänker det där huset, om Gud själv är grunden, om min relation med Gud, det är där jag också tar emot ett beslut att ta emot Jesus eller inte. Det är också en relation. Att säga jag vill inte ha med det att göra. Det är ju en relation där också. Men att det är som våning ett då. Och sen andra våningen, och att det får vila på grunden och våning ett, det är min relation med mig själv. Hur har du det med dig själv? Och då kan det vara ganska skönt, för att om man tänker att man själv är liksom botten. Jag har ju många kompisar som inte tror att Gud finns. Så om man tänker att man själv är botten, så då när jag lyckas så kan det kännas ganska bra. Men när jag misslyckas, om jag kommer till botten av mig själv där, då är det liksom bara jag. Det finns ingen annan i mig som kan hjälpa eller älska. Så den våningen, alltså den relationen, att din egen relation med dig själv, den mår bra att vila på en grund av alltså vem Gud är, oberoende av dig, och så din Guds relation också. Att du har tagit emot Jesus, att du är älskad, förlåten, fri. Så ser du på dig själv som Gud ser dig. Jag brukar också försöka tänka att jag ska vara min egna, alltså bästa vän. Att jag tänker att, ja, men hur skulle jag vilja, att hur är jag liksom mot andra, hur tänker jag som en bra vän? Ja, men då ska jag ju vara så också mot mig själv. Det är svårt att ge vidare till andra det du inte ger till dig själv. För det är ju genom dig som du ger till andra också. Och Gud, han har valt mig. Jag tänker att en djup god självkänsla bygger liksom också på att man förstår på djupet och man tar till sig att Gud, han har valt mig. Han vill alltid vara med mig. Och jag är bra precis som jag är. Du kanske har jobbiga tankar om dig själv. Men alla vi kan ju ibland ha jobbet med oss själva. Det är ju en del av att vara människa också. Men ibland så blir det ju extra jobbigt på det här området. I den här relationen med mig själv. Du kanske har påverkats vad andra har sagt eller tycker om dig. Du kanske tror att du inte duger som du är. Du kanske tycker att du är ful eller fel eller känner skam. Och inget av det här är någonting som Gud ger eller som Gud säger. Och när man första steget är ju att identifiera, att man inser att det här finns där. Då kan ju Gud hjälpa till också att ta bort det och ersätta med det han säger om dig. Och då är det här ID, identiteten, älskad, fri, förlåten. Och Gud, han vill ju hjälpa dig. Han vill hela dig, han vill upprätta dig. Och han vill att du ska förstå hur älskad du är. Och sen tänker jag, när vi pratar om som livet som ett hus, att Gud är Gud i alla säsonger och årstider. Ett hus, vet ni, det kan ju regna och vara sol och snö och sådär runt om. Men då är det fortfarande där. Ibland i min, när jag var sjuk för några år sedan, jag var väldigt, väldigt dålig. Jag hade jättehöga smärtnivåer av en ryggskada och en nackskada. Och hela mitt huvud eller liksom väsen kunde alltså bara försöka hantera smärta. Det var liksom det som man försökte hantera. Och då kunde det kännas som ett, nästan inte ett krav, men jag kunde känna att jag inte orkar det. Jag orkar inte prata med Gud, jag orkar inte prata med Dan, jag orkar inte prata, alltså bara så här, sova, försöka äta. Alltså jag försökte jobba, för det funkade ändå ganska bra utifrån det jobb jag hade. Men ni förstår liksom, om Gud är grunden, så kan jag också ta bort mig själv ur ekvationen. När inte jag orkar, så bär ju Gud också. Ni vet, ungefär som att man känner så här, okej, nu släpper jag. Var hamnar jag då? Jo, men jag hamnar liksom på Gud själv. Och det är så skönt. Så kan det vara gott också skönt att någon säger så här, men du, så här, jag ber för dig. Då kan man ju bli buren av någon annans böner också. Men också för man vet att man är buren av Gud själv. Du behöver inte prestera för Gud. Du behöver inte be. Alltså, det är ingenting vi måste göra. Och det finns inga, vi kan inte klättra på olika stegar inför Gud. Vi kan inte få, som det här högskoleprovet, vi kan inte få några olika bra resultat. Så där. Utan frälsningen är liksom total. Kärleken är total. Och är de där mörka perioderna också, så kan vi få bara vila i Gud själv. Det står i Psalm 121: Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida. Tycker det är så fin bild, liksom han går vid min sida och i hans skugga får jag som både bevara så och vila. Och i Psalm 23, det känner ni till många, att inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, till du är med mig. Och vi kan ju gå igenom en dal, men då går vi ju, vi vet att Gud är med, och så vet jag att jag ska inte stanna här. Gud, du går ju med mig, vi går ju någonstans. Men om jag bara skulle veta att det är där framme som det, alltså på något sätt, jag ska bara hålla ut, det blir ju för jobbigt. Gud, han säger, jag går själv med dig. Du ska som inte klara det själv. Och bara liksom hålla ut, stå ut, klara. Jag har haft många säsonger i mitt liv. Jag tror att vi som människor känner igen oss i varandras säsonger och årstider, även om det inte ser likadant ut. Men en sån period var ju, som jag nämnde, när jag var sjuk. Och jag berättade det här förut, men jag tycker om att peka på Gud och vad han gör. För det här är några år sedan när jag hade de där två skadorna. Så ibland när jag kom till kyrkan, det var väldigt få gånger under den perioden som jag blir alltid förrörd, för det är det Guds kärlek, att man, och också att man blir påmind om vad Gud har gjort och liksom hur illa det var så. Men jag kunde komma in här och så kunde vi sjunga lovsång, och så kunde jag känna så här, åh, men alltså varenda ord av det här måste vara sant. Jag vet att det är sant, men om det inte är sant så dör jag. Inte så att jag trodde att jag skulle dö fysiskt, men jag var så beroende av att Gud, du är min räddare. Gud, du är den som bär. Gud, du. Och Gud, han håller i det. Han håller i det. Men ibland så vill man inte släppa. Det var många av de bitarna som inte jag ville släppa till Gud. För det gjorde lite för ont att säga. Det kan vara liksom någonting man är rädd för. Ja, vad det är. Men att Gud, om du inte gör ett under. Eller Gud, om du inte älskar mig. Men att våga släppa det du har. Det där innersta, det där jobbigaste till Gud. Och flera av er vet ju också att några år senare så vi skulle åka till Lappis det året, men jag var för dålig för att åka, så att jag var hemma och bara var sjuk. Och sen sa jag till Gud, nej men Gud, nu liksom, nu åker jag liksom bara med det syftet att du måste hela mig. Så jag ringde till Erik och Johanna, så fick jag åka med dem dit upp. Gick in på första mötet som var, det spelar ingen roll vad det handlar om, och så bara in och att någon fick be för mig. Det kan ju lika gärna hända i en bänk eller hemma, men det var verkligen så här, Gud, nu gör du ett under nu. Och det var ju människor som hade bett förut, men där och då så hände ett under. Bara totalt, helt oförklarligt. Och jag hade ju haft en enorm smärta, så jag vet att det var väldigt många, både kristna och inte kristna, som nästan var lite oroliga för min skull och tänkte, men tänk om det kommer tillbaka liksom i omsorg så här. Och jag skulle kunna bli ganska sänkt av det, att varenda människa, man såg lite oro, eller det var inte varenda människa, men jag mötte ju många. Men jag blev inte det, vet ni varför? För jag hade ju upplevt undret i min egen kropp. Jag kände ju smärtan var borta, så det spelar ingen roll om någon sa så här, solen är borta, Eva. Men jag ser ju solen. Det är ju hela min kropp. Smärtan är borta. Och jag träffade en kompis några dagar senare som inte är troende. Och direkt hon såg mig. Hon bara, jag kom ner för en trappa. Och vi hade inte ens hunnit säga hej, inte kramats, ingenting. Hon sa bara på en gång, Karin, vad har hänt? Jag ser ju att något har hänt. Och det är ju sånt, när Gud gör saker, vi behöver inte ens säga saker. Ibland kan man vara tyngd och tänka så här, och jag måste göra någonting för Gud, säga någonting för Gud. Nej, när Gud gör saker, det kommer märkas, det kommer synas. Det är ungefär som att du är kär eller har varit i fjällen eller någonting. Det bara syns att solen har strålat någonstans. Jag tänkte på er två här, för ni såg också sol kista ut här av fjäll och utlandet. Man behöver inte fråga, man ser att ja, här har solen strålat. Sen några år senare så var jag med om en till olycka, en till bilolycka. Jag blev påkörd bakifrån och fick en till nackskada fast på ett annat sätt. Och då kan man ju tänka så här, jag vet att en del sa det till mig också, men just du så här, att man skulle bli lite bitter eller arg på Gud. Men det är inte Gud som har gjort det. Och så ska man ju kunna, mina barn är ju liksom också så där att man kanske lite mer så här konkret, man bara, och att man blir så arg på den här personen som har gjort det. Och jag tänkte så här, varför det? Så här, det var ju, det blir ju inget bättre. Jag kommer ju inte bli friskare för att jag blir arg. Jag kommer ju bara bli sämre. Så i så fall. Så jag har inte tänkt en tanke. Jag har kanske en eller två gånger bett för den här människan. Men jag har inte lagt någon tid på att vara arg. Så. Men jag har lagt all min förtrösten. Och den här gången så sa jag till Gud också så här, Gud, jag vet att du kan hela. Det visste jag innan, men jag har också erfarenhet i min egen kropp. Men den här gången så vet jag också att det jag inte tillät riktigt att göra förra gången, det var att jag inte tillät Gud att bära mig. Så jag sa, antingen så bär du mig totalt eller så helar du. Finns det inga alternativ? Så. Och Gud, han bar varenda dag. Och under den här perioden när jag haft den här nackskadan, den här nummer två då, så jag har aldrig sett så mycket tecken under. För från dag ett så sa jag, Gud, jag vet att du helar. Gud, jag vet att du bär mig. Och jag kommer lita på det. Men det jag vill se också, det är allt som händer runt omkring mig. Jag vill inte sitta och vänta på det här och liksom vara så fokuserad på det, så jag missar allt annat du gör. Och från dag ett ska jag säga, jag har aldrig sett så mycket tecken under. Jag vet att en av de första veckorna där då, så sa jag till Gud, Gud, vem ska jag be för? Vad är det som händer liksom idag? Och då så sa Gud att jag ska be, jag har sagt det här också för flera. Men då sa Gud att jag skulle be, jag brukar ju inte säga namn, men jag skulle be för en tjej, vi kan kalla henne Helena. Hon hette inte så, bara av respekt och integritet. Hon bor inte i Skellefteå. Och det var några år sedan jag hade träffat henne. Men jag visste att hon var kristen. Så jag bara, okej, jag ber för Helena. Och så bad jag för Helena. Och så dag nummer två frågade Gud, vem ska jag be för? Fortfarande jätteont. Fortfarande ska jag kunna sitta och bara tänka på hur ont jag hade. Och liksom, hur skulle det här gå? Och liksom, kanske hur orättvist det var. Men det gjorde jag inte, för jag visste så här, Gud, du är så god. Gud, du som bär mig. Du som gör under. Du som älskar. Jag vill att andra människor ska få känna den här kärleken. Så då dag nummer två, vem ska jag be för, Gud? Ja, då fick jag Helena här igen. Så bad jag för henne. Så dag nummer tre, då frågar jag inte. Utan tänkte så här, jag ringer till den här Helena. Och så säger jag att jag har känt att jag ska be för dig. Då kan ju hon bli uppmuntrad. Det är ju säkert någonting hon har känt eller upplevt. Men jag behöver ju inte fråga. Utan då kanske hon berättar. Vi har ju ändå känt varandra så långt tillbaka innan. Så när jag ringer så sa jag just det. Att jag kände att Gud hade sagt att jag skulle be för henne så tydligt. Och om det var något speciellt så bad jag gärna för det. Och då, vi pratade någon timme. Och det handlade ju om att de inte kunde få barn. De var ju 40-årsåldern. Och hade inget barn. Och det här visste ju inte jag. Jag visste ju att de inte hade barn. Men jag visste ju inte att de pratades med det här. Och då sa jag så här, ja, men när vi slutade nu, vi hade ju pratat om det och jag hade själv gått igenom samma sak innan vi fick barn. Inte på liknande sätt, men ändå det var svårt att få barn. Så jag kände ju verkligen med henne. Jag tänkte att ja, men det här är ju en del av Guds tröst också. Och liksom medkänsla. Men då om du vill, får jag be konkret att ni får ett barn? Det är ju ingen slump att Gud har pekat i det här. Så då, det fick jag. Så när vi la på luren, då bad jag bara i köket. Några sekunder. Jesus, gör det här undret. Ge dem det här barnet. Och då såg jag bara i mitt inre en bild på en naken bebispojke. Men då tänkte jag så här, ja, men det kanske bara jag som tänker, du vet om man sitter och tänker så här, jag är så hungrig, pizza vore gott, och så ser man en bild på en pizza. Så tänkte jag så här, ja, Gud, jag vet ju att du är Gud, så jag tror ju att det är från dig, men ge mig mer så att jag verkligen förstår att det inte bara är jag själv. Och jag såg en naken pojke på en skötbädd, det var inte ett skötbord. Ja, då fick jag så här 26 mars och jag bara, oj, det var jättekonkret. Så här, jaha, okej. Men det var precis det jag bad om. Så jag ringde till den här kompisen. Och så sa jag det. Nu har jag bett. Och det här var det, vad jag upplevde när jag bad. Och som allting ska det prövas. Och så tänkte jag för mig själv. Det är klart att det här. Och det behöver ju inte prövas. Liksom, kommer det hända andligt? Kommer det liksom, hur kommer det känns det bra? Liksom? Och jag tänkte så här, det är ganska liksom, tydligt och konkret. Och jag förstod ju att minuterna innan så var det jättesorg och ledsamt att hon inte var gravid. Så jag förstod ju liksom att det här, ja. Och vi var andra veckan i juli. Det var tisdagen efter Lappis. Ja, så jag hade som googla innan jag ringde till henne. Men tänkte där, Gud, det lämnar jag till henne och dig. Men det stod då när jag skrev in 26 mars, beräknat datum, skrev jag in så här, 26 mars. Även om fast inte jag hade fått något år. Tänkte, ja men ifall det skulle vara nästa år, tänkte jag så här. Ja. Då stod det så här, du är nu i vecka 5, du vet fortfarande inte om att du är gravid. Alltså jag sa ingenting om det. Och sen gick 3 månader, jag skämtade inte, vi pratade inte på 3 månader. Och jag tänkte så här, om hon är gravid så skulle man ju kunna liksom, hon skulle ju kunna ha känt det liksom på 3 månader. Hon skulle ju också kunna ha ringt så där, men jag var så säker på att det där är liksom i Guds hand. Så, och Gud själv kommer visa. Men sen efter 3 månader då ringde hon. Och då sa hon, när du ringde tillbaka där i somras, då tänkte jag, nej, om det där ska vara sant då ska jag vara gravid nu. Och det är jag inte. Men sen gick det några dagar och så började hon inse att, men jag kanske är gravid. Tog test och det visade ju att hon var gravid. Och den 26 mars följande år så föddes en liten bebispojke. Och det är bara Gud. Och det, men det är sån kärlek, för han hade hört alla deras böner. Han hade hört deras rop. Men han visar också i hans totala omsorg och kärlek. Så det är samma under när vi, allt det vi får. Men det är sån omsorg också i att han visar. Och jag var glad och tacksam att Gud, du får använda mig på det sätt du vill. Och att jag vågade liksom, att tänka, men Gud får själv. Liksom. Och jag visste också, eftersom jag själv hade varit så sjuk och visste hur mycket det betydde när någon sträckte ut handen på något sätt. Så kände jag så här, jag ska inte backa för att jag är rädd på något sätt. Och tänka, tänk om det blir fel så. Utan hellre ta ett steg fram. Och sen om något blir fel får man ju liksom lösa det så där med kärlek. Men inte liksom backa ifrån rädsla på något sätt. Det är människorädsla. Nu ska vi se. Jag ska kolla där. Kollar av klockan så att jag... Alltså på högskoleprovet igår, det var ju verkligen så här. Man satt ju som en klocka i huvudet själv. Så jag bara räknade den där. Så att det, nu är jag ju lite mer avslappnad, men ändå. Koll. Ja, så vi har pratat om det här huset. Att Gud får grunden. Han är alltså till och med hörnstenen. Och sen nästa våning är min relation med Gud. Och sen min relation med mig själv. Och hur allt det här får påverkas av varandra. Och att det får vila på alltså lägre våningar så att säga. Eller liksom det som bygger upp. Och min relation med andra. Om jag vet vem Gud är. Om jag vet hur älskad jag är. Tror ni att det kommer påverka hur jag ser på andra? Det vet jag att det kommer göra. Sen kommer det inte påverka. Jag kommer fortfarande göra fel. Jag kommer fortfarande kunna bli sårad av andra. Jag är fortfarande människa. Och Gud har velat att jag ska vara just människa. Med fel och brister. Men det är lättare när jag känner och vet att jag är fullt älskad, så är det lättare att älska andra med fel och brister. Om jag vet att jag är förlåten så kan jag lättare förlåta andra. Och det kan fortfarande vara svårt, det vet jag av egen erfarenhet. Men det är också likadant, det är ett viljebeslut. Och känna att ja, men, Gud, jag lämnar även det till dig. Jag tog med mig en passionsfrukt. Jag vet att Hanna gillar passionsfrukt, eller hur? Jag kan få den här sen. Nej, men jag tänkte på det här, att det som spiller över i vårt liv, när Gud fyller oss så mycket med någonting, och då gör han det med sitt goda, så kommer det ibland, vi pratar ju ofta i kyrkan som benämner det som frukt, alltså någonting gott som kommer. Och jag tänkte på det som passionsfrukt, bara som en symbol för när Gud gör någonting i ditt liv, så gör han det för att han vill nå dig med sin kärlek. Men hans passion för dig och hela din person, hela ditt liv, det kommer att spilla över på andra. Men ingenting som du behöver krysta fram på olika sätt, utan det kommer automatiskt. Människor kommer se den frukten i ditt liv. Ja, men som den här kompisen, Karin, vad har hänt? Eller när jag, en till passionsfrukt, när på universitetet, jag är anställd av Luleå tekniska universitet, så för 2 år sedan var jag uppe i Luleå. Och så skulle man dela upp sig så här i små grupper, och kanske man var 20 stycken i varje grupp. Ni vet, så här stora kickoffer eller någonting. Och så skulle man diskutera så här lite mjukare frågor. Och så var en fråga man skulle berätta för alla. Hur har du hamnat på det här jobbet? Så man skulle liksom få en ingång där och berätta lite. Och så var det min tur och sa så här. 70% hade jag aldrig pratat med innan. Jag tänkte, ja, det spelar ingen roll. Ja. Jag har alltid haft lätt att få jobb. Jag började jobba när jag var 12-13 på pappas
kontor och sen har jag liksom gått och sökt jobb på kaféer och utomlands. Så liksom, jag drifter så. Men sen när jag skulle söka jobb inom det jag var utbildad för så var jag gravid och väldigt, väldigt sjuk. Så att, det visste ju inte jag. Det visste inte jag då att jag skulle vara så sjuk. Eller sjuk. Jo, jag var väldigt sjuk. Jag spydde konstant och jättedålig. Så att man nästan skulle läggas in på dropp där ett tag. Så jag insåg verkligen att jag kan inte söka jobb. Jag tar mig knappt till Arbetsförmedlingen. Och det där var knäckande för mig. När jag liksom tyckte att jag är duktig på det här. Sen hade jag en stor roll också i att vara mamma. Jag tyckte det var jobbigt. Att jag ville liksom fokusera på det. Och sen när det var knäckande att det inte blev bara lätt sådär. Ja. Och jag sa det inte till Daniel heller, men Daniel var till och med villig att flytta till Dorotea för min skull, för att vi skulle få, för att jag skulle få mitt första jobb. För jag kände så här, oj, det här krävs verkligen mycket, så här, då, ja, vi får göra det. Men det behövde vi inte göra. Det är säkert jättefint där, men det var liksom inte det var som Gud har tänkt på oss, tror jag. Nej, men det som hände och det jag berättade på den här kickoffen, det var så att jag berättade lite kortare den här första delen för dem, men då sa jag att jag kunde inte få mitt första jobb efter utbildningen, för jag var väldigt sjuk under min graviditet och jag visste att jag skulle bli, få barn liksom inom 5 månader, så det syntes inte. Men det är inte så lätt att få jobb om man säger så, ja, om 3 månader får jag barn, så här, och jag har inte haft jobb inom den här branschen innan, vill ni anställa mig? Men då sa jag så här, en natt bröt jag ihop under täcket när Daniel hade somnat. Och så sa jag bara till Gud så här, jag klarar inte det här. Jag fixar inte egen kraft. Gud hjälp mig, för då visste jag så här, nu är det ju kört. Så att det går ju inte för Gud heller. Liksom. Nu kan han få chansen. Han fick lite mer, jag trodde mer att jag gav han mina känslor. Att jag erkände, så här illa är det, jag fixar inte det här. Ja. Och sen, nästa dag så var jag med barnen till lekparken och så kom jag in genom dörren. Och så ringer telefonen och jag svarar lite så här och fattar inte vem som presenterar sig först. Och då när vi flyttade till Skellefteå från Umeå och jag bytte utbildning så sa jag till Daniel att jag har ett drömjobb. Men det får jag liksom jobba med fram till. Men alltså jag har liksom ett mål att så småningom ska jag hamna där. Och det var på ett ställe som heter CV. Men jag hade inte sökt jobb där. Och jag visste att ja, men man behöver liksom bli inlasad och det var liksom ja, olika bitar. Och så nästa dag när jag hade bett så här, då ringer en man som presenterar sig med för- och efternamn. Han bara, hej! Jag är chef för CV. Jag undrar om du vill komma och börja jobba hos oss. Och det var bara Gud. Det var bara Gud. Och det här berättade jag för dem på universitetet. Att det var därför jag är här. Jag bad till Gud där på natten. Och nästa dag så ringer någon och frågar om jag ville börja komma och jobba. Och på det jobbet så fick man göra konsultjobb åt universitetet. Och nu jobbar jag heltid där. Yes. Jag tänkte höra med dig vilken säsong som är i ditt liv just nu. Vilken årstid är det? Vad är det som händer runt och i ditt hus? Och jag skulle vilja uppmuntra dig att Gud vill möta dig i den säsongen just nu. Jag skulle kunna ta massa fler exempel från mitt liv, men jag kommer inte göra det. Men jag kan försäkra dig om att det tål att prövas i alla de här olika säsongerna. Och att det inte bara handlar om att stå ut och tänka att det blir bättre sen. Utan, alltså är du ung, Gud vill använda dig just för att du är ung. Är du pensionär, Gud vill använda dig just för att du är pensionär. Har du liksom full hälsa eller sjuk, kämpar du med dig själv eller alltså, vad du än gör. Så Gud kan både möta dig i dig, men han kan till och med använda det som blir trasigt i våra liv. När vi ger de där skärvorna så kan han använda just det. Och det tycker jag är bland det vackraste Gud gör. Och när jag stött på liksom riktigt jobbiga situationer, det behöver inte vara bara sånt som händer nära en, men ni vet ju när Martin var kidnappad. Jag har en jättenära vän vars bror var kidnappad i Mali i många år. Så här, situationer som för tillfället är så stängda och så låsta så man inte ens får information. Det är bara Gud som kan göra under. Och de lägena har jag också bett Gud om att få mer av han. Få mer av gåvor. Gåvor är ju sånt som Gud ger gratis. Det kan vara till exempel att vi får ord om framtiden eller får kunskap om andra eller be för sjuka om bli helade. Och det är ju bara för att ära Gud och för hans kärlek till oss. Men det är också någonting som Gud vill ge oss. Han kan utrusta dig för den säsong du är just nu. Men också att jag vill ta bort bördan från dig om du känner att du på något sätt ska leva upp till någonting i den här säsongen. Du inte måste vara duktig. Du måste inte klara av det själv. Utan Gud vill göra det åt dig, med dig. Vi kommer ge tillfälle för förbön. Och det kan det vara olika delar. Det kan vara någonting som vi inte ens har nämnt här såklart. Har du ett behov och du vill att någon ska lägga händerna på dig och be. Att tillfälle att någon kanske ger någon hälsning. Eller att du vill lyfta av någonting. Du vill berätta någonting som konkret får bes för. Vi har ett rum här inne som två stycken kommer att sitta i. Och jag kommer också vara där. Sen har vi två förberedare som kommer att stå utanför. Man bara kanske vill bli besignad och inte har kanske behovet att prata just. Sen får man ju gärna sitta där man är i bänken och be. Och låt våra gåvor vara i funktion. Så får vi vara inför Gud. Och han vill möta dig precis där du är. Och han vet vad du längtar efter. Han vet vad du behöver. Och han är trofast. Han är med dig och han är för dig. Och han vill leda dig. Och du är så otroligt, otroligt älskad som du är. Och den här frukten, den kommer av att du också tar emot bara än en gång. Gud, tack för att du älskar mig. Men vi kan också be specifikt om gåvor, om det är någonting sånt du längtar efter. Så vi tar och sjunger tillsammans. Så det kommer också finnas den här bönekorgen. Man kan skriva sin lapp eller tända ett ljus. Och så är vi inför Herren.